Ja, igår kväll klubben alltså kommunfullmäktige detaljplanen till det hus som du, Björn Sundeby, vill bygga på Ingelstadsvägen i Växjö, centrala Växjö på Öster. Och det här är alltså ett pampigt hus i sekelskiftes stil. Och du har fått väldigt mycket kritik, bland annat från arkitekter här i Växjö. Och ändå så har du hållit fast vid att så här ska det bli alltså. Vad är det som driver dig?
Jag tycker ju att Sveriges arkitekter ritar fula, fyrkantiga lådor. Och jag tänkte att jag älskar Strandvägen i Stockholm. Jag förstår Strindberg när han gick där och fick energi. Så jag har många gånger tänkt, varför kan vi inte bygga ett Strandvägen i Växjö? För det är två kroppar vi pratar om. En huskropp som är pampig då, där vi ska ha kontor. Och sen är det i förlängningen av Ingelstadsgatan, alltså från detta nya kontor då, så blir det 160 ägarlägenheter. Mm-hmm. Och det är då treskiktsarkitektur. Det fordrar fem våningar. För de här arkitekterna försökte vid något tillfälle försöka övertyga mig, du kan väl bygga fyra våningar? Ja, men då är det inte klassisk arkitektur som det är på Strandvägen. Det fordras minst fem våningar, till och med sex våningar.
Men alltså, om vi skulle beskriva det, okej, Strandvägen, vi kan se det lite framför oss, men det är lite krusidulligt. Beskriv, vad är det för stil?
Jo, liksom? Alltså, nu har vi ju inte den kompetensen i Sverige. Va? Så vi kan inte göra de där sneligheterna. Men vi kan bygga den stilen. Och kommer göra så också. Va? Vi kommer ta hit hantverkare från Tyskland och från Baltikum. Starten på detta var egentligen när jag träffade min arkitekt. Han var då kompis med den arkitekten som hade varit ansvarig för återbyggnaden av Dresden. En svensk som var gift med en östtyska. Och när han ringde mig så tänkte han, som alla andra arkitekter, han försöker övertala mig att vi ska göra någonting annat. Så jag höll nästan på att lägga på luren. Och så sa han, ja men jag tänkte vi kunde kanske träffas i Dresden. Jaha, så Dresden, det har man ju byggt i barockstil. Du, sa jag. Vi träffas i Dresden och med din kompis där nere, och är det som du säger, då har du ett handslag. Mm. Så kör vi.
Och så blev det alltså?
Och så blev det.
Mm. Och det är samma arkitekt som du har anlitat för att göra verklighet av det här huset?
Absolut.
Nu när detaljplanen är klubbad, om vi börjar där, vad händer då? Hur nära är byggstarten så att säga?
Ja, det beror ju på, för nu är det ju en överklagande period möjlig här då, under en treveckorsperiod. Och, men jag har ju svårt att tänka mig att någon ger sig på att överklaga detta när alla politiska partier står bakom. Men det är juridiskt möjligt i alla fall. Annars så kör vi igång med byggnadslovshandlingarna då den 1 mars.
Nu i år?
Jajamän. Och det kommer ju ta sin tid att göra dem klara, och sen ska de lämnas in. Och sen finns det väl utrymme för att överklaga dem, antar jag. Så att vi vet ju inte riktigt när vi kan komma igång, men min förhoppning är 2019-2020 att vi sätter spaden i jorden.
Mm. Och du pratar om att det ska bli en kontorsbyggnad, och det ska då, den här byggnaden ska ju inrymma huvudkontoret för ditt företag IST.
Ja.
Som finns här i Växjö, alltså huvudkontoret finns här, och så finns det på andra ställen, och ni har 400 anställda totalt.
Yes.
Yes. Du, vi ska prata mer om det här. Jag vill också veta lite grann om hur du ser på protesterna. För det är ju ändå många arkitekter som säger att ett sånt hus passar faktiskt inte just på denna plats där du vill ha det. Det blir inte snyggt att sätta in det huset där. Hur ser du på det, och hur tänker du när du liksom blir motsagd och motarbetad så mycket? Hur orkar du hålla på att protestera så? Det ska vi prata mer om strax, Björn.
Ja, absolut.
Temptations, detta med My Girl i P4 Kronoberg, som gästas av Björn Sundeby, affärsmannen som vill bygga den här pampiga sekelskiftesbyggnaden på Öster i Växjö. Ungefär där landstinget låg förut, det är där vi pratar om.
Ja, kontoret ligger i det gamla ICA-lagret i hörnan, och de här 160 ägarlägenheterna, de ligger där landstinget ligger idag och där vi har kontor idag.
Så. I din dröm alltså, i din vision?
I
kanske
min
kan
vision,
det.
Ja.
Ja, dröm.
Så vi kommer bygga kontoret först, flytta ur landstinget och in i det nya kontoret. Och sen började vi med de ägarlägenheterna.
Mm. Igår så blev det alltså jag i kommunfullmäktige i Växjö. Och du sa till mig innan Temptation sjöng här att 2019-2020, någonstans där skulle det kunna bli byggstart.
Ja, det räknar vi med.
Motståndet har varit rejält, det har varit insändarstorm, arkitektkåren, inte minst här i Växjö, har varit emot det här förslaget då, eller det du vill göra. Hur ser du på det här motståndet?
Ja, det roar mig faktiskt lite. För att på sociala medier ser du att 90% av befolkningen på min sida, och nu när vi är i kommunfullmäktige så var ju, som jag förstår det, alla politiker på min sida. Men det började väl egentligen med att 14 arkitekter i Växjö satte sig i ett rum runt ett bord och hade en punkt på dagordningen. Hur ska vi stoppa Björn Sundeby? Och författade ett öppet brev till alla politiker, vad jag förstår, och till media. Och det är liksom för mig helt obegripligt att man är så mån om sitt arkitektmonopol, att man inte tål att någon gör någonting som avviker mot vad de tycker. För de tycker man ska bygga den tid man befinner sig, det vill säga, som jag sagt tidigare, fula, fyrkantiga lådor i sten och betong. Och jag vill ju bygga något klassiskt som återkopplat till historien. Mm. Och som ger lite energi. Och det passar så väl in där. Och
men det är ju just det som de inte tycker. Och de är ju ändå, som arkitekter, så är de ju ändå experter.
Ja, men är de det? De har väl inte monopol på arkitektur? Jag har ju startat många företag utan att vara expert på det ena och det andra, men man lär sig ju och så vidare, va? Nej, det är ju, jag tycker man ska gå ifrån det experttänket och liksom bejaka vad man tycker.
Men samtidigt så måste man ju, jag tänker, om man ska bygga en så stor byggnad så påverkar det ju oerhört många människor. Alla Växjöbor, alla som kommer till Växjö och kör förbi den, eller hur?
Ja, det är väl härligt, för då kommer de ju att tycka som de Växjöborna som säger på sociala medier att det är ju fantastiskt. Jag hörde från min kommunikationsavdelning, Mårten Björnsson, det har ju kommit 50 inlägg där de första timmen här, och 90% tycker det här är kanon. Vad säger det? Och politikerna, 100% vad jag förstår.
Ja, du fick ju, det var ingen debatt i alla fall i kommunfullmäktige.
Men om vi tar då kommun i byggnadsnämnden så var ju alla partier positiva.
Men sen om man tänker då principiellt, för det är ju ändå någonting som arkitekterna som ville stoppa dig då säger. Det är ju det, tänk om alla bara för att de har pengar kan bygga precis vad som helst. Ska det vara liksom, det kan ju bli ett demokratiskt problem. Det har också varit en aspekt på detta.
Ja. Det sa ju hon ute på byggardagen på högskolan, och sen frågade man studenterna. Mm. Tycker ni i demokratisk anda att Björn Sundeby ska få bygga detta? 90% räckte upp handen.
Men tycker du liksom rent principiellt att bara ju, man har pengar så får man bestämma själv? Jag tycker att det ska se ut som ett timmerhus.
Nej, men det har inte med det att göra, utan det har ju med det handlar ju inte om skattebetalarnas pengar för det första, utan det är mina pengar. Och blir det för dyrt så är det jag som får ta smällen. Va? För det blir lite dyrare att bygga sen, för även om vi jobbar nu mycket med konstruktionen för att få ner kostnaderna. Jag vill inte uttala mig om huset som ska byggas ner vid stationsområdet. Det är ju ett demokratiskt beslut fattat om det. Men om man tittar på sociala medier idag så jämför man ju mitt projekt och det ganska ordentligt.
Björn Sundeby, vi får prata vidare om en stund efter nyheterna som kommer alldeles strax. September är det som sjunger om satelliter, satellites. Du lyssnar på P4 Kronoberg. Helena Strömblad heter jag. Och dagens fråga på Facebook, det är: vad var ditt första jobb och hur fick du det? Jag har fått svar bland annat från Elisabeth Ström som fick 36 kronor i timmen för att plocka flyghavre på ett rapsfält. Hon plockade dem för hand och bonden, han räknade antal hela havrestrån med rötter som plockats. Vi hade gummistövlar i en rapsåker som är som gummi, hopplöst att gå i, berättar då Elisabeth Ström. Många fler har jag fått som har kommenterat vad som var deras första jobb. Jag gästas i studion av Björn Sundeby. Igår så klubbades detaljplanen till det sekelskifteshus som han vill bygga mitt i centrala Växjö. Mycket omdebatterat. Vi har snackat lite om det. Vad var ditt första jobb?
Mitt första jobb var att dela ut telefonkatalogen Jag var väl 12 år, gick i knickesbyxor med en vagn och fick 10 öre i provision för varje jag levererade och 5 öre för varje jag tog tillbaka. Mm-hmm. Så det var hårt arbetande. Man var hårt arbetande för lite pengar, kan man väl säga.
Och du sa du var i 12-årsåldern, eller?
Ja.
Ja. Och sen har du fortsatt, för du har ju blivit den här entreprenören. Berätta, ja. Vad hände sen då?
Nej, det var ju jobb på att jobba i järnhandel och jobba på bygge. Då får man göra sådana här, jag kommer ihåg, jag bara plank till köktornet i Resmo, för det vill ju inte snickarna göra och sådana här saker. Men det var nyttigt och lärorikt, och det var inte pengarna som var det viktiga, utan att man fick känna på verkligheten.
Mm.
Sen när jag var 17-18 år så köpte jag ett parti av jordgubbar av bönderna på Öland. Och liksom att lära sig att skapa förtroende, kunna betala dagen efter då. Och så hade jag kompisar som hjälpte mig att distribuera dem. Så vi körde i egen räkning.
Var sålde ni dem här i Växjötrakten?
Nej, det var mest uppåt östkusten och på Öland då, va? Så vi hade pojkar som sålde jordgubbar på campingplatser och parkeringsplatser och sådär. Jag var 17-18 år. Så att jag innan...
Var det lönsamt?
Ja, det var så jag fick ihop till studierna.
Aha.
Ja, det var inget man kunde köpa aktier för, men det blev lite fickpengar. Eller vad?
Istället för studielån så hade du din jordgubbsverksamhet.
Ja, det kan man säga. Och hälften av pengarna gick till studier och hälften gick åt resor. För den här perioden är ganska kort, så att vi reste mycket ner i Europa. Jag var väldigt nyfiken på världen utanför Sverige. Va? Så att, det var mycket intressanta sommar. Mm. Sen läste jag på universitetet, och när jag läste halva så blev jag headhuntad av Bröna Järnland på Myresjöhus. Och då tänkte jag det, att det kan vara bra att tjäna upp lite pengar till studier igen och sen gå tillbaka. Men så blev det inte. Jag träffade Tage Andersson på en jakt utanför Moheda. Och han tyckte vi skulle starta ett trähusföretag tillsammans, och... Jag kommer så väl ihåg att vi satt på en stubbe i skogen och drack kaffe, och så sa ja, men Tage, då ska vi dela lika. Har du sagt det, så var det ett handslag.
Blev det så då?
Ja, det blev så. Mm. Han är ju mannen som står för handslag. Och jag har lärt mig otroligt mycket av Tage, måste jag säga, som jag har nytta av.
Och sen så blev det då, du kom in på det här med IT, men så hette det inte på 80-talet, utan det hette software.
Ja, precis. Jag sålde mina 50% till Tage då, 82, och skilde mig samtidigt från min dåvarande hustru. Och då kom det en prefekt på matematiklinjen som fortfarande, han sitter fortfarande i styrelsen på ISD också, med två programmerare som har gjort ett exjobb. Och så sa han, Björn, nu är det dags att starta softwarebolag. Man sa inte IT-bolag, och jag kommer så väl ihåg, pappas bror sa till mig, software, så jag inte visste att du höll på med underkläder. Och i alla fall, på den vägen blev det sen att det blev ju IST då, va? Så, som idag 400 anställda. Så att,
och ni har huvudkontor i Växjö, där jobbar drygt 100-150.
Ja, 150 i Växjö. Mm. Sen har vi kontor i Linköping, Stockholm, Oslo, Roskilde och Hamburg.
Och utan att gå in på detaljer, ni gör system som underlättar med schemaläggning och annat för lärare?
Ja, alltså schemaläggning är kanske 2% av vår verksamhet. Men vi gör processer för skoladministration och processer för lärandeprocesser. Och sen analyserar vi också skolans verksamhet. Och vi har också schemaläggningssystem i vår portfölj.
Din pappa var folkskolerektor?
Nej, han var folkhögskolerektor. Men Aha. Det är ingen koppling så. Va? Utan det här är liksom... egentligen började just det... Vi visste inte... Vi är det enda IT-bolaget i världen som har startat i ett garage utan att veta vad vi ska göra. Så att det var en tillfällighet att vi kom in på detta, men det började med att jag åkte över till USA först för att se vad som höll på att hända. Och när jag kom hem så sa jag att vi ska köra igång, men vi måste komma på vad vi ska göra. Och så gick jag Sandviksvägen fram och träffade Börje Pilqvist som jobbade på utvecklingsfonden, heter det då.
Mm-hmm.
Och så ja, men du går från bygg till IT, det är ju som att leva två liv i samma liv. Och nästa fråga var då, men vad ska ni göra? Ja, det är problemet, så det vet vi inte, men det kommer jag säkert på. Det här låter jobbigt. Men du, Ann-Marie, hon behöver ett system för att hålla reda på klippningarna och färgningarna på AMH-design. Ja, jag ska ändå gå ner och klippa mig, så gjorde jag också. Och när hon klippte mig där så sa jag att du, Börje, tyckte du skulle ha ett datasystem. Jag kan inte slå på kassaapparaten. Men hur så blev det så? Så sålde vi det till 80 salonger, anmälde oss till ett softwaremässa i Wien och där träffade jag IBM. Och alltså, där var starten.
Jag tänker på det här. Att,
det är tillfälligt mycket.
Det är tillfälligt. Och så tänker jag på det här huset då som de klubbade igår detaljplanen för och du hoppas och tror att det kommer att bli byggstart någon gång 2019-2020. Huset som har varit så omdebatterat, det pampiga sekelskifteshuset du vill bygga och så. Och så den här envisheten, att du inte ger dig på något sätt. Är det du? Är det småländska i dig som gör att...
Ja, det får ju andra uttala sig om. Det är en kombination med att hitta bra medarbetare skulle jag vilja påstå. Mm. För jag har 400 otroligt duktiga människor på IST till exempel. Och det har jag alltid försökt omge mig med bra personer. För att man är ju bara en kugge av 400, va? Så att det är liksom den förmågan att känna vad vinden blåser, vad marknaden vill ha och vilka personer jag behöver ha för att göra detta. Och idag har vi en sån superteam på IST. Så jag kan lova dig att om 5 år är vi ett miljardföretag.
Och så sitter ni där i den nya kontorsbyggnaden, pampig sekelskiftesstil. Och du kanske till och med flyttar hem. Du bor ju i Schweiz nu för din. Du kanske flyttar hem till Växjö för gott.
Nej, ja, i vart fall inte nu. Nej, jag har ju små barn också i mitt nya äktenskap. De blir 9 och 13 och ingen i min familj är född i Sverige men jag. Va? Och vi trivs väldigt bra i Schweiz, men jag är ju... Jag är på webben varenda dag, va? Så jag har ju möte från Schweiz, så att jag är ju närvarande även om jag inte fysiskt är här. Va?
Björn Sundeby, tack tusen för att du kom hit.
Tack.